Tackar dig att du tronar på vår lovsång. Du inbjuder, kom helige ande och bara öppna våra hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan. Ber om ditt blods beskydd i tankar, ord och gärningar till ande, själ och kropp. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte idag ta lite grann om de sekulära krafterna i Sverige. Ja, jag ska tala om Jesus också, så ni behöver inte vara nervösa. Det är så här att vi ska börja med Jeremias kallelse här. Så här säger han i första kapitlet, den fjärde versen. Jeremias står så här. Herrens ord kom till mig, han sa, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade dig. Jag sätter ett profet för folken. Det är intressant här, och det intressanta i sammanhanget, det är ju detta att Herren utser honom redan i moderlivet. Alltså anser Herren att ett ofött barn är en människa. Det är skillnad mot vår samtid idag. Och det här är ju, det finns flera ställen. Vi kan gå till psalm 139. Sen kan man ju alltid undra. Han hade inget fritt val, Jeremia. Han var redan utvald i moderlivet. Så kan det gå för vissa. När man har med Herren att göra. Så står det i psalm 139 så här. I vers 13. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapat. Underbara dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag formades fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig. När jag bara var ett foster. Så är det. Enligt Herren. Och vi ska också gå till Lukas evangeliets första kapitel där. Och det är ju är mycket intressant. Det är när Maria kommer till Elisabet. Så står det så här, första kapitlet i Lukas evangeliet vid den 39:e versen. Vid den tiden bröt Maria upp. Alltså hon har nyss blivit bebådad av ängeln Gabriel, va? På det viset. Och hon hade sagt i vers 38, Maria sa, jag är Herrens tjänarinna, låt det ske med så som du har sagt. Och ängeln lämnade henne, att hon skulle få föda Messias på det sättet, frälsaren. Vid den tiden, alltså då vid detta, bara någon vecka, kanske några dagar, då bröt Maria upp och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet, som var Sakarias hustru och som blev också Johannes döparens mor och far. När Elisabet hörde, observera, när Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst. Välsignad är du bland kvinnor, välsignad är din livsgrupp. Frukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? När djuret av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig den som trodde, för det som Herren har sagt till dig kommer att gå uppfyllelse. Det är intressant det här. Vad är det som sker? Jo, Johannes döparen som foster ofött barn spritt till av glädje i Elisabets livmoder. Varför det? Jo, därför att Maria kommer och hon bär på Messias som bara är kanske några dagar gammal. Och det känner igen detta på detta sätt. Och då säger hon, min herres mor. Observera att Elisabet säger att den Maria bär på, det lilla ofödda barnet, är hennes herre. Det är det hon säger. Så att här har vi tre exempel på skriften att ett foster är ett ofött barn. Det skillnad mot vår samtid. Även långt in i församlingarna tyvärr. Och då kan man säga så här, va? Det är för att varje människa är en gåva ifrån Herren. Redan i konceptionen, när redan från begynnelsen, så är det en ny människa som skapar i kvinnans inre, i livmodern, när en spermie kommer till ägget som finns där. Redan där så är det en ny människa. Det är Bibelns helt klara vittnesbörd om detta, och det är också biologin. Idag så bryr man sig varken om Guds ord eller biologi tydligen. Men i alla fall, det här är intressant. Det var i och det här är typiskt världen. Man kan säga att djävulen, säger Jesus i Johannes 8 kapitel, han är en lögnare och bedragare. Han är en lögnare och mördare från begynnelsen. Alltså vad då begynnelse? Ja, av hela skapelsen. Från när människorna var i Edens lustgård så var han där som en orm. Och vad gjorde han där? Han var redan på jorden där, va? Han är en bedragare och en lögnare och en mördare från begynnelsen, va? Och han har genom humanismens ande, kan man säga, kört med ett bedrägeri som är så fullständigt genom hela vårt svenska samhälle, att ett ofött barn inte är en människa. Det här kommer från Satan. Det kommer från humanismens ande. Och det här har ställt till så enormt mycket. Vi kan ta vad som hände. Jag ska bara ta upp vad som hände i somras. Då var det alltså högsta domstolen i USA som alltså tog bort det som fanns från 1973. Det att på central nivå man överförde abortlagstiftningen till regional nivå, till varje delstat. Så egentligen skedde ingenting i praktiken, utan varje delstat fick då besluta. Och i USA är det så, till exempel New York, de har alltså en abortlagstiftning att man kan göra aborter till och med till 9:e månaden. Va? Så ser det ut i New York och Kalifornien. Va? Medan andra delstater är upp till 6:e veckan. Men det finns ingen delstat som har förbjudit abort i USA. Det finns ingen sån. Så det är lögn det här. Att det förändras på det. Man överflyttar från central till regional nivå. Och då ser det olika ut i olika delstater i USA. Vad hände då? Då president Biden flög i taket. Stora delar av det demokratiska partiet höll på att gå i kvav i USA. Fast egentligen har inte någon sak förändrats. Och nu var rätten till abort skulle avskaffas. Det är ren lögn alltihopa det här. Och vad händer i det här landet då? Ja, då blev det så att alla de 8 riksdagspartierna försvarar abortlagstiftningen i Sverige. Så ser det ut. Och då säger man, den är hotad nu. Ja, den är inte alls hotad. Det finns inga hot överhuvudtaget. Det måste vara hjärnspöken alltihopa. För att alltså rent juridiskt finns det inget hot mot den överhuvudtaget. Alla är ju överens. Vem skulle då hota den? Va? Och det, man skulle göra kontrakt som någon partiledare med abortlagstiftningen, och andra sa att vi måste försvara den, den är hotad. Men jag undrar, alltså rent psykologiskt måste jag säga, om det inte finns någonting som hotar den, då är det ju inbillningssjuka. Så är det ju inom psykologin. Och det här verkar ju vara inbillning, för det finns inga hot. Vi är några stycken i det här landet, bland annat jag själv, som tar upp de här frågorna, va? Men är vi hotas sådana som mig, hotas Sveriges riksdag och sådana som mig, då har man en enorm inflytande. Eller hur? Jag ska berätta vad det beror på. Alltihopa det här. Det beror på det onda samvetet. Det beror på det dåliga samvetet. Och därför vill man tysta ner alltihopa, va? För man inte vill bli påmind om de här sakerna. För varje människa vet innerst inne att ett foster är ett ofött barn. Det vet alla, för det har Herren uppenbara genom samvetet, va? Även om du är hedning så kommer du inte ifrån det här, va? Och det gör att det onda samvetet och det sjuka samvetet, då skriker det i högan sky. Det är för att det vill inte bli påminn om sina egna ogärningar. Så fungerar vi människor. Då ska det tystas ner, det får inte nämnas. Men du vet, det onda samvetet, det sjuka samvetet, vet du hur det fungerar? Det kommer att föra med en ända ner i graven. Om man inte sker en förändring i ens liv. Och enda sättet att bara av med det onda samvetet här, det är att be om att det här är en synd. Att erkänna att det här är synd att avliva ett ofött barn. Alltså när jag föddes på 50-talet, jag kan gå tillbaka till mitt eget liv, så var det sådana omständigheter att hade jag blivit född på 70-talet, då har jag fått genomgått abort och jag har inte stått här idag. För på 50-talet i Sverige var det förbjudet. Och då var det så att mina omständigheter, de var inte så där, det var inte något så där, oh, det kommer bli en fantastisk karriär. Det var inte så jag föddes, va. Utan det fanns tre alternativ, det är för att min mamma kunde ta hand om mig av olika anledningar, va. Ja, då var det ett barnhem fanns på den tiden. Det andra var att bli bortadopterad och tredje var att släkten tog hand om mig. Och det tredje blev så att jag släkten tog min morfar och mormor, va. Men jag är glad och tacksam att det inte fanns någon sån abortlagstid på 50-talet. Annars hade jag inte stått här. Man måste göra det här individualistiskt och rakt på person. Då börjar det påverka på ett annat sätt. Va? Och då är det så att varje människa är en Guds skapelse. Varje människa är oerhört värdefull inför Herren. Och då är det att en människa föds. Är ju fantastiskt. Ja, men hennes liv kanske blir olyckligt. Vad vet vi om det? Vi vet ju ingenting. Vi har inte en aning. Det är bara spekulationer och fria fantasier. Och med människan säger, ja, det var ett olyckligt liv. Vet vi inte vi. Kanske var lyckligt inför Herren. Kanske trodde på Jesus på sin dödsbädd. Och kom hem. Medan de som hade då ett lyckligt liv, de kommer i eviga mörkret istället. Därför att de inte tog emot Jesus i sitt liv. Och det här, det är där skillnaden går och ingen annanstans. Det är där skillnaden går. Hur människa är lycklig eller olycklig. Och det här är så viktiga saker. Vi lever i de här valtiderna. Man tar inte upp dem, det är tyst överallt, va. Och varför det? Ja, det är för att samvetet gnager. Men den som har gjort abort, den person som har gjort abort, den som har varit medhjälpare, den som har främjat det här, politiker, journalister, kyrkor är till och med skyldiga i det här landet. Det var en biskop som sa att ett foster är ett liv i vardande. Det är just rent struntprat. Det är ett liv, det är inte vardande. Vad får de allt ifrån som de måste ha om flickan? Ja, visst. Ja, det är bara tråk, det är bara strunt prat alltihopa, va? Utan det är ju ett liv som Herren har gett. Och vad är de idag? De ofödda barnen, de är hemma hos Herren. Och de står tillsammans med martyrerna och ropar till honom och säger, när ska du utföra dina rättfärdiga gärningar? Vi fick inte leva, vi fick inte födas och Herren tog tillbaka dem. Och där står de nu. Och undrar, när ska du utföra dina rättfärdiga gärningar? Och det enda lösningen på det här, det är att vi bekänner vår synd och skuld. Som kristenhet som har tigit det här. Det fattas 1,5 miljoner människor i Sverige. Alla skulle vara under 45 år på grund av fria aborterna i det här landet. Så ser det ut. Det här är fakta på bordet, va? Och varför tar jag upp de här sakerna? Ja, det är för att det är så få andra som gör det. Herren har sagt åt mig vissa saker. Han har sagt att du ska hålla dig till de sanningar jag säger åt att du ska säga. Du ska inte bry dig om konsekvenserna, vad det blir och inte blir. Det är dumt jag hand om, säger Herren. Så får man lita på det. Amen. Men då säger de sekulära krafterna. De säger detta, ja, men det här är ingenting att ta upp, utan nu har vi det här och så vidare, va? Och vi ska inte oroa människor, du ska inte skrämma människor, säger de sekulära krafterna. Skrämsel, vad är det? När skrämmer man människor? Det är när man ljuger för människor, då skrämmer man dem. Man skrämmer människor när man håller på med propaganda, indoktrineringar och lögner, då skrämmer man människor. Men håller man sig till sanningen så befrias människor. De befrias från sitt mörker och kan komma till Jesus och få sina syndernas förlåtelse för sina ogärningar. Det är sanningen. Och då skrämmer man inte människor, då visar man vägen som till himlar bär. som det heter. Va? Så det är precis tvärtom. De sanna helvetespredikanterna, det är de som säger att det inte finns något helvete. Det är helvetespredikanter, för de ljuger för människorna. För det gör ju det. Varför det? Ja, Jesus säger. Det är han som är frälsaren. Sen, och det här hela, det är ett stor blodskam över hela vår nation, de här sakerna med ofödda barn. Va? Och det, jag kan berätta för er att så sitter man och funderar och man babblar om sig, vi måste komma åt gängkriminalitet. Förstår man inte att det här är en av orsakerna att Herrens beskydd över landet minskar hela tiden? Det som tidigare generationer har bett om och sagt att du måste bevara vårt land, du måste göra det. Man gör ju inte det. Och sen kommer det långt in i församlingarna med sånt här. Ja, men då minskar beskyddet över folket och landet. När jag gick i skolan på 60-talet, va, då hade vi morgonbön varje morgon med måndag till lördag. Och det var det Röda Bergslagen. Och vi fick be och så fick lära oss psalmverset till lördag morgon. Det var inte så kul, va? Men i alla fall, det fanns ett beskydd i det här. Även om inte jag trodde på det här, så fanns det ett beskydd. Och vår lärare läste välsignelse över varje dag när vi gick hem. Va? Han skulle ha blivit präst, men blev inte det. Så han läste välsignelsen över. Men i alla fall, det fanns ett beskydd, vet ni, i det här. Men det finns inte i skolan. Det finns inte beskydd. Det är inte det. Och därför blir det så här. Va? Men det, jag hör inte någon av de politiska, inte ens de församlingskrafterna eller kyrkakrafterna. De säger ingenting om det här. Det är konstigt, vad har hänt? Va? Ni vet att när det var en filosof som sa så här, att när församlingen eller kyrkan och världen och samhället har samma värderingar, då är det fel på församlingen. Har kyrkan och samhället helt olika värderingar, då är det fel på samhället. Det ligger någonting i det. Kan man fundera lite över. En annan sak som är intressant, det är ju Jesus säger detta. Därför ska en man överge sina föräldrar och leva med sin hustru. Det, där Gud har fogat samman får inte människan skilja åt. Det säger han i samtliga evangelierna. Det hände någonting i slutet på 60 och början på 70-talet i Sverige. Förr så var det självklart att människor skulle gifta sig. På 1800-talet så fanns någonting som kallades Stockholmsäktenskap. Det var att människor inte var gifta med varandra, för myndigheterna kunde inte kontrollera dem i Stockholm som kom in. Då kallades det Stockholmsäktenskap. Va? Men i slutet på 60-talet började hända någonting. Då kunde man bo ihop alltså, utan att vara gifta och så vidare. Tidigare på 50-talet fick man inte hyra hotellrum om man inte var gift. Annars fick man två enkelrum i Sverige. Man tror inte det är samma land idag. Alltså. Så är det. Så att du måste kom till hotell, då tittar man på det. Hade olika efternamn. Ja, då fick man gå till två enkelrum. Så var det ända fram till mitten på 50-talet i Sverige. Det är bra att kunna lite historia. Va? Idag är det ju inte så, som bekant. De bryr sig inte om vilka som kommer ens en gång. Men så att, då vad händer för någonting? Jo, då börjar man leva tillsammans, och nu heter det sambo och så vidare. Va? Dels på allt vad det heter. Men det händer någonting då. Det är att samhället lämnar då Guds ordningar. Och det må vara hänt. Men det är också, den saken gör också att beskyddet minskar i Sverige. Jag säger att man kan misslyckas. Va? Det är inte det jag talar om. Men utan det är principerna man överger. Och det värsta är, vet du vad som har hänt? Nu är det långt in i församlingarna också. Med samboskap. Det är långt in i församlingarna. Jag träffar ibland pastorer. Och framförallt yngre generationerna. Alltså, de har aldrig hört talas om att man måste gå och gifta sig. Nej, jag har sagt till dem, nej, säger de, det är ingen som har sagt det till oss. Och då sa jag till någon pastor i en friförsamling, ja men nu kan det kvar, ja men det trodde jag de visste, det vet de väl inte, så du måste ju berätta det. Det är dags nu, och gifta er, ni kan inte bo tillsammans, men bekänna er synd att ni lever i otukt, och nu måste ni alltså omvända er och ta emot Herrens förlåtelse, sen ska ni gifta er och sen kommer ni bli välsignade. Det här är gigantisk problematik. Det är gigantiska saker här. Och så sitter då pastor och så sitter han och säger, det är svåra frågor. Det är inte svåra frågor, men det har blivit svårt. För Guds ord säger detta. Därför ska en man överge sin förälder och hålla sig till sin hustru. Och det ska vara ett. Det Gud har fogat samman, får inte människan skilja åt. Ja, men du kan ju misslyckas. Ja, det kan du ju. Jag vet också människor som har lever i sambo. Va? Och samtidigt så är det så att en har tagit emot Jesus och blir frälst. Och det är inte så enkelt. Den andra vill inte. Va? Det är inte så ovanligt, vet ni, i dagens Sverige. Och då säger jag, ja, ska jag kanske, nej, vi ber att vi sätter igång och ber så kan bli frälst. Och det blir han förr eller senare. De minst anade kommer Jesus över. Kanske måste göra så att den personen måste få mer och mer svårigheter i livet. Va? För att ska förstå att de inte kan klara av allt i egen kraft. Utan då, först, är det dags att bli frälst. Det är inte alltid det en halleluja-frälsning. Va? Utan det är också så, det kan vara hård kamp. Jag har varit med om åtskilda där det är hård kamp innan de ger med sig så att de blir frälsta och tar emot Jesus. Va? Så är det också. Men när två stycken vill vara lärjungar till Jesus, en man och en ung man och en kvinna, lever i sambo och ingen berättar för... Ja, men då säger... Det var en pastor som sa åt mig, den helige ande berättar. Nej, gör inte det, sa jag. Det ska du göra. Det är din skyldighet, vet du. Det är du som ska berätta för vad du ska ha undervisning om sexualitet, du ska undervisa om äktenskap och så vidare. Det ingår. Men gör man inte det, då tänker inte människor, många människor tänker att ja, men de andra gör det, det är väl inget fel med det då. De gör ju det, och han gör ju det, och så vidare. Och det är viktigt att man förstår detta, att man kan inte hoppa i säng hur som helst, va? På det viset, om ni förstår mig. Utan det handlar om det. Och det här, vet ni vad, när det är fullt med människor som lever i sambo i en församling, så dräneras församlingen på heliga andes smörjelse. Det gör faktiskt det. Det dräneras. Och det spelar ingen roll. Vi har kampanjer och vi ber för det här. Nej, men så här, ni måste omvända. Ja, vi måste be över det. Vi behöver inte be över det här. Det finns ingen anledning att be över de här sakerna. Det är att praktisera det. Du vet, det finns intressant mycket idag. Det är att bönen ersätter lydnad. Men du vet, Herren går inte på sådana saker. Han låter sig inte luras. Vadå? Jo, vi ber över det här. Vi lever i samma. Vi ber över det här. Nej, ni ska inte be. Det är dags för er att bekänna er synd. Omvända och ta emot Herrens förlåtelse. Och sen gifta er, så behöver ni inte be över det. Men gör ni inte det, kan ni be till fraggan stå i mun. Det hjälper inte. För Herren går inte på sådana saker. Alltså. Ja, så kan det gå. Ja. Sen har vi, och det här är ju viktigt. Varför det? Jo, men det här är sånt som gör att en församling blir välsignad. Herrens närvaro. Det blir smörjelse. Det är människor som blir frälsta. Det kommer ett nytt liv från livgivaren, den helige ande. Och tar upp allt det torra och gör det levande alltihopa. Men vi måste också följa dem. Det han säger i sitt ord. Gör vi det? Jag är ingen perfekt människa. Jag har misslyckats massor. Men jag vet vem som är Herre. Jag vet vem jag ska vända mig till. Och jag vet också när han bevisar det här är synd. Du måste omvända dig i mitt namn. Så ska jag upprätta dig på nytt. Men säger jag, ja, men de andra gör ju som, så här. Va? Ja, men då hjälper det ingenting. Det blir ingenting. Och så säger en del människor, jag har så svårt att höra Guds röst. Jag säger, ja, men det kanske beror någonting i ditt liv som du behöver förändra. Va? Som du behöver bekänna inför honom så att du blir fri från vissa saker som du har i ditt liv. Va? Annars blir det förvirring och så vidare. Jag ska ta upp en sak till att komma till det positiva. Det här är positivt alltihopa i och för sig. Det vore värre om jag stod här och teg hela tiden och inte sa någonting. Det vore ju hemskt. Då är det så här, det kommer att bli ett slag om de kristna förskolorna i Sverige nu. Det kommer att bli det. Det kommer bli en hård kamp. Det är för att vi har krafter, sekulariserade krafter, både inom socialistiska blocket och det borgerliga blocket som vill förbjuda kristna förskolor och kristna skolor nu. Och de stannar inte där, det gäller också muslimska och judiska skolor. För det här humanismens ande som ligger bakom det hela. Va? Och det är ganska intressant att man nu vill förbjuda att det finns annat än den kommunala friskolan. Men man ger sig på så kallade de religiösa skolorna. Va? Varför gör man det? Ja, de vill inte att barnen ska höra om Jesus. Det är det det handlar om. De ska inte komma med någon svepskäl och göra sig löjliga. Alltså. Det är bara larvigt. Utan de vill inte att barnen ska höra om Jesus. De borde säga det rent ut, men det gör de inte. Det är ganska ynkligt, tycker jag. Och då nej, religion till privatsak. Nej, det gör det väl inte. Att tro på Herren, det är offentligt. Det är ju det. Och jag menar, skolan förr, då var det ju att undervisa kristendom. Vi bad varje morgon i skolan, i kommunala skolan, där sossarna och kommunisterna hade majoritet i kommunen. Jag kom till min mormor, han var partisekreterare i kommunistpartiet. Och, ja, vi måste be. Ja, sa han, det har inte skadat någon. Nej, just det. Så var det med det. Det är aldrig skadat något sånt här. Det behövs nog också, fast jag inte tror på det. Ja visst, så var det. Men förstår ni att det kommer att vara ett slag om de här sakerna. Och den kampen är värd att ta nu. Därför att det handlar om att man ska strypa allt upp. Och det är de inte medvetna om. Det är andemakter som ligger bakom det här. Det är inte alls människor, utan det är vår kamp är inte mot kött och blod som det står i Efesierbrevet, utan det är mot andemakter. De vill alltså göra så att det är antikristliga andemakter bakom de här sakerna. Däremot får barnen alltså bli indoktrinerade i HBTQ-propaganda från dagis ända upp till universitetet. Det står de sekulariserade krafterna bakom, va? Och där barn inte får vara pojke eller flicka och så vidare. Man får, du får heta något annat. Du får inte heta mamma och pappa utan föräldrar eller relationspersoner och så vidare som det är idag. Va? Och då kan man ju undra, vad är det här för agenda? Vem ligger bakom alltihop det här? Va? Det kan man ju fundera över. Och var kommer frågan då? Vad ska vi göra? Ska vi gå till Judas brev? Judas brev står före Uppenbarelseboken. Och han säger maning till kamp för tron. Så är det. Då står det så här i vers 3. Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och manar att fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla överlämnas åt det heliga. Det är befallningen från Herren idag, som det står i Judas brev. Och så säger han så här. Hos er har nämligen nästa sig in vissa personer vars dom för länge sedan förutsagde skriften. Det är gudlösa, det förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår enda härskare, Herre Jesus Kristus. Ja, visst är det så. Men vad ska vi göra då? Jo, vi ska göra så här. Om du har, barnbarn eller barn som går i skolan, då ska du göra så här. När de kommer hem i skolan så samlar du med dem och så lär du dem att be. Vi ska inte hålla på att undervisa för vi ska lära dem att be i Jesu namn. Och så be att den heliga ande kommer. Och sen ska vi alltså gå igenom enkelt och bra på vad Guds ord säger. Och det behöver inte vara så märkvärdigt. För det här är ett sätt att avgifta barnen ifrån den sekulariserade skolan. Va? Jag kallar det för avgiftning. Därför att det är själv är jag det sekulariserade samhällets barnbarn. Som blev ett Guds barn. Just det. När jag gick i skolan så var det var fortfarande krist inslag och så vidare, men jag tyckte hemskt illa om skolan. Därför att jag såg att det här var ju hyckleri mycket, va? Och så vidare. Idag är det ju ännu värre. Men just det, att barnen blir sekulariserade. Man vill ta av dem den tro och det som eventuellt finns och blockera detta. Va? Det är sataniskt för det uppväxande släktet. Va? Då måste vi som kristna gå till offensiven. Hur gör vi då? Jo, vi samlar de här barnen och sen ber vi. Framförallt lär vi dem att be. För bönen är vägen till förändring. Och bönen är livsfarlig för denna världens människor, för de kan bli förändrade. För det är just detta. Om man tänker på Luthers lilla katekes, den förkättrade, tänkte sig, så börjar den med bön. Den börjar inte med 10 Guds bud. Utan det börjar hur ber vi. Därför att om en människa börjar be, då öppnar också Guds ord. Börja med barnen och be, så öppnar det upp för den heliga ande och Guds ords vägledning. Och då kan de stå emot på det andliga planet mot den sekulära undervisningen hela tiden. Så att det är den kampen. Och vi ska vara med och stötta dem. Vi ska inte säga så här, åh vad hemskt det är i skolan. Nej, vi ska se till så att de får med sig så mycket verktyg och courage så de kan stå upp för Jesus i den sekulära skolan. Ja, men ska vi inte vara snälla? Nej, vi ska inte alls vara snälla. Snällhet finns inte i Bibeln. Det är ett svenskt åkomma. Utan det är alltså, vi ska vara frimodiga i Jesus Kristus. Alltså. Och vi ska gå till offensiv därför att vi vill ha ett uppväxande släkte som tror på Jesus, så att då kommer landet att bli förändrat också. Från den katastroftillstånd som det är just nu, va? För i namnet Jesus finns det hopp även för det här landet. I namnet Jesus så finns det också reformer så det kan bli förändrat totalt när människor får tag i detta. Va? Och framförallt det uppväxta och barnen får tag i detta. Det är helt fantastiskt. Men då måste vi också gå på offensiven. Du och jag kallar det till det. Ja, men jag kan inte. Det kan du visst. Du kan väl be. Sätt igång och be om du inte har gjort det förr. Hur gör man det? Man ber i Jesu namn. Visa oss vad vi ska be, Herre. Kom nu och hjälp oss. Vi fattar ingenting, men du kan ge oss alltihopa det här. Och då blir det fart och fläkt. Jag läste något. Man tror inte det är sant. Alltså, vad man ler. I Storbritannien hade några politiker funderat på att man fick inte be bredvid en abortklinik. Utan man ska upp på stor, långt avstånd. De fattar ingenting hur andevärlden fungerar. Jag kan ju be och böna gå rakt inom 20 meter betong. Så fungerar det ju, va? Så de kan ju stå en mil och be, så kommer det bli förändringar på den där abortkliniken. Det är så, alltså du visar, de fattar ju ingenting. Bara man står i närhet så skulle det påverka. Det gör det väl inte i andevärlden. Så va alltså. Så förändras sak. För Herren svarar. Vi kommer få se sådana där nippriga förslag i det här landet också, va? Men det gör ingenting. Då bara fortsätter vi. Mer frimodighet. Mer segervittring, alltså. I Jesu namn. För än är inte slaget klart. I Jesu namn. Nej. För säger vi att slaget är klart, då har vi givit upp. Och då kommer Herren och frågar, vad gjorde ni när han kommer tillbaka på himmelens sjö eller hämtar hem oss? Då frågar han, vad gjorde ni den tiden ni hade kvar på jorden? Halleluja, man känner ju vittringen i Jesu namn. Alltså. Det är fantastiskt, det är positivt det här. Alltså. Det är enormt. Alltså. Men vet du vilka krafter vi har med att göra, så ska man veta att den som bor i oss, han är större än den som bor i världen. Och alla andemakter måste böja knä under Jesu namn. Amen. Och här är vi, jag ber också du som ser på det här och har genomgått vårt abort eller du lever i sambo och så vidare. Jag bara ska säga till dig, du behöver bekänna din synd inför Jesus Kristus nu. Bekänna dig att det är en synd, och du som har tvingat kvinnor till abort, du ska bekänna din synd just nu också. Och du ska bekänna just detta. Och så ska du be om Herren om förlåtelse för allt detta. Och då säger jag till dig att när du ber om förlåtelse och du får en förkrossad ande, Herren kommer att banka med sin hammare på ditt stenhjärta. Så att det ska bli ett hjärta som är efter Herrens sinne. Och nu ber jag det här att du bara kommer till de människorna du, för du älskar dem mer än de kan tro och förstå, Herre. Du älskar dem mer än de kan förstå, tro och förstå. Bara kom över dem nu med ånger och syndabekännelse. Och när det är gjort, att du kommer din heliga ande och bara upprättar dem i Jesu namn nu, så att de får känna att de är förlåtna. Och jag säger till dig så nu gör du efter mig här. Ja, jag ber Herre om förlåtelse. Jag ber att du kommer och förkrossa mig, Herre. Jag ber att jag har gjort fel, jag har syndat mot ditt namn och dina bud och mot ofödda barnen. Men jag ber Herre om förlåtelse. Jag ber att du ska komma till mig, att du ska bara, att jag får höra de orden i din mun, att jag är förlåten, Herre. Och jag säger dig nu som har gjort detta, i Jesu namn så är dina synder förlåtna, i Faderns, Sonens och den helige Ande. Nu kommer den helige Ande över dig. Ta emot nu bara. Ta emot den helige Ande. Nu kommer du att vara förlåten och du kommer att få ett evigt liv i Jesu namn. Amen.